Enligt The World Happiness Report så är Sverige världens fjärde lyckligaste land. Samtidigt så kommer det rapporter om att svenskarna tycks må allt sämre. Dagens Nyheter har skrivit att nästan 1,2 miljoner svenskar tar antidepressiv medicin, vilket är en ökning med nästan 44% på 10 år. År 2020 har vi statistik från OECD att 30% av svenskarna antingen har depression eller depressionssyndrom under 2020. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor rapporterade 2023 att 60% av unga i åldrarna 16-24 uppger att de har besvär av ängslan, ångest eller oro. Hur kan ett land beskrivas som ett av de lyckligaste och olyckligaste på samma gång? Det verkar som att The World Happiness Report mer är knuten till materiell och fysisk hälsa än hur människor i själva verket känner sig. En annan studie som är lite bredare, som inkluderar 22 länder, visar att 58% av alla unga vuxna rapporterar att de saknar mening och syfte i sina liv. Hur är det med dig? Känner du dig nöjd med hur ditt liv är? Har du glädje? Hur hanterar du lidande, svårigheter, sjukdom och dåliga nyheter? Har du mening och syfte med livet som hjälper dig att ta dig igenom oavsett vad som händer i livet? Idag så ska vi få möta människor som levde i en helt åtskild värld och en helt annan tid än från det samhälle som vi lever i idag. Personer som befann sig på samhällets bottenskick, i ett ockuperat land som såg mycket mörkt ut. Men så hände någonting som kommer att vända upp och ner på inte bara deras liv utan också hela världshistorien, som erbjuder oss idag hopp, mening, syfte och en glädje som inte kan tas ifrån oss. Välkomna med mig att göra en tidsresa med drygt 2000 år tillbaka i tiden. Det är natt. Och vi befinner oss utanför Betlehem, där några herdar turas om att vakta sina får under natten. Vänjen går med mig till Lukas evangeliet kapitel 2, vers 8-20. Så Lukas evangeliet kapitel 2 och vers 8. Och här så står det så här: i samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev mycket rädda. Men ängeln sade: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa de hedarna till varandra: vi måste gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Och alla som hörde det förundrades över vad hedarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade sagts till dem. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för denna fantastiska text. Vi ber att du skulle göra den levande för oss i våra hjärtan. Jag ber att den inte bara skulle stanna i våra huvuden, utan att våra liv skulle få förvandlas av denna sanning. Att vi skulle få fortsätta och än mer se hur fantastiskt det är att vår frälsare har kommit och vad du, Jesus, gör i våra liv. Tala till oss och verka i våra liv. För din ära skull vi ber. Amen. Tänk för ett ögonblick om du vore en av de här hedarna. Du är del ibland de enklaste och ringaste människorna. Du befinner dig ute i ödemarken och det är kolsvart på himlen. Inga gatlampor, inga ficklampor. Och så plötsligt så står en Herrens ängel framför dig och dina herdekollegor. Och Herrens härlighet lyser omkring er. Att Herrens härlighet visar sig på det här sättet, det är något som historien bara hänt vid några få tillfällen. Hur skulle du reagerat? Förmodligen som hedarna här, genom att vara livrädd. Vi ska lägga märke till tre saker i vår text. För det första, vad om ängelns budskap? För det andra, varför det är så viktigt? Och sen för det tredje, hur hedarna gensvarade och hur vi bör gensvara till detta. Så först ut, vad? Vad är ängelns budskap? Tänk dig, du står där som förstelnad av rädsla och skräck. Och så säger ängeln i vers 10: var inte rädd. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Vad skulle du tänkt om du var där? Hej ängeln, har du tagit fel adress? Jerusalem ligger i den riktningen. Jag är inte ansedd. Jag är ingen kung, ingen präst, ingen profet. Jag är inte heller en journalist för Jerusalems tidningen. Är det inte intressant att ängeln kommer till enkla människor för att visa att han för med sig goda nyheter? Inte bara för en politisk eller religiös elit, utan att det är ett glädjebudskap för hela folket. Goda nyheter för alla som vill ta emot det. Och det är också goda nyheter för oss här idag. Det spelar ingen roll hur gammal eller ung du är. Det spelar ingen roll från vilken social rang du kommer ifrån. Det spelar ingen roll hur bra du lyckats eller inte lyckats i skolan eller yrkeslivet. Det spelar ingen roll hur stark eller svag, hur ansedd eller oansedd du är. Änglarna och den här ängeln för här med sig ett glädjebudskap som jag bestämt skulle vilja hävda är svaret på den tomhet, den meningslöshet, och avsaknad på syfte och glädje som vi ser i samhället i Sverige idag. Du är inte här av en slump. Det finns en mening, ett syfte och en glädje tillgänglig som inte kan tas ifrån oss. Varför är då detta goda nyheter med stor glädje för hedarna? Varför är detta goda nyheter för dig och mig? Och varför erbjuds vi stor glädje? Det står i vers 11. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Tänk dig igen in i hedarnas situation. Där på ett fält utanför Betlehem. Landet är ockuperat av fiender, romarna. De flesta av hedarna befinner sig förmodligen i fattigdom som lejda, inhyrda hedar. Det är inte bara mörkt runt omkring eftersom det är natt. Situationen ser minst sagt hopplös ut under ockupation. Som judar så hade de läst Gamla testamentet. Och nu så lyser himlen upp av Guds härlighet. Och ängeln kommer in och berättar allt detta. De får bevittna det som judarna väntat på i mer än 1000 år. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. De hade läst om profetiorna i Mika 5, vers 2. Men du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland judatusenden. Från dig ska åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Och här så säger ängeln, detta har hänt. Härskaren har idag fötts åt er. Inte bara för eliten, inte bara för dem där och då. Han har fötts för dig som är här idag. Och hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Han beskrivs med tre ord här. Frälsare, alltså räddare, Messias och Herren. Och låt oss gå baklänges i texten. Lukas evangeliet har redan talat om Herren på flera ställen i texten innan. Till exempel i Lukas kapitel 1 så har redan Herren identifierats med Gud i vers 17 och 76. Och här så är det tydligt i kontexten att Herren syftar på Guds namn, på Gud. Gud själv som blivit människa. Helt otroligt. Vad mer? Han beskrivs ordagrant som Kristus. I folkbibeln står det Messias. Och Kristus är den grekiska översättningen av ordet Messias som betyder den smorde. Judarna sedan gamla testamentets tid hade väntat på den utlovade smorde kungen Messias som skulle komma. Och nu var han här. Ängelns budskap gjorde att hedarna inte kunde missta sig. Detta var övernaturligt. Gud själv, Messias, den utlovade kungen, hade kommit till sitt folk. Under denna advent så kommer vi ha 4 predikningar som baseras på varje vers från sången vi just sjung, Exalt in the Savior's birth. Jubla över frälsarens födelse. Och varje vers i denna sång är baserat på olika bibeltexter. Och idag lägger vi märke till den första av de här som är från just Lukas 2, vers 8 till 20. Om 2 veckor så kommer vi få lyssna på en predikan från Jesaja kapitel 9, vers 67. Och denna text handlar om hur Jesus kommer till ett folk i mörker och ångest för att ge dem hopp och glädje. Och här så får vi en underbar beskrivning av Messias. Det står så här: för ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Kungen, Messias, Gud har anlänt. Den som profeterna vittnat om har kommit. Helt fantastiskt. Människornas väntan var över. Den om vilken pusselbitarna med alla löften och profetior i gamla testamentet passar in på. Honom som andra Korinthierbrevet 1:20 talar om att alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också inom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Där framför deras ögon så berättas allt detta. Men det är en viktig sak som vi ännu inte har nämnt. I vers 11: idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Han är inte bara, och inte bara så bara, den utlovade Messias och Herren Gud själv. Men han kommer också som frälsare, som räddare. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Och inte bara en frälsare, utan en frälsare åt er, åt hedarna, men också åt alla oss som tar emot honom som vår frälsare, vår Messias, vår Herre. Vad skulle han då frälsa dem ifrån? Johannes döparens pappa, Zacharias, när han fick höra om frälsaren i kapitlet innan, så uttryckte han att han ska frälsa dem från deras fiender. Och sen så säger han så här i Lukas evangeliet 1 och vers 76-79. Och du barn, alltså Johannes döparen, ska kallas den högstes profet. För du ska gå före Herren, alltså Jesus, och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder. Genom vår Guds barmhärtiga kärlek så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Johannes döparen, han blev skickad för att bana väg, att förbereda för Jesu tillkomst med något mer än bara en frälsning från fiender. En frälsning från synd. Om förlåtelse för deras synder genom Guds barmhärtiga kärlek. Vårt stora problem, det är vår synd som skiljer oss från Gud. Det är synden och avsaknaden på tron på Jesus som gör att människor saknar verklig mening och syfte. Och det tragiska är att den logiska slutsatsen av en sådan världsbild, det är att det inte finns någon mening varför vi är här, om den skulle stämma. Om allt bara är en slump utan ett syfte, då är allt meningslöst. Det vi ser i samhället när man bortmonterat Gud, det är konsekventa många människor som förlorat hopp, mening och syfte. Och därmed sann glädje. Samhället präglas av en tomhet som man försöker fylla med kortvarig, konstgjord glädje i relationer, prylar, resor, upplevelser och så vidare. Men ju mer man försöker fylla tomrummet, ju mer så inser man att det är ett slukhål, att det är tomt. Och speciellt många unga är ärliga och inser detta. Inte konstigt att människor är olyckliga. Men i vårt mörker så har världens ljus, Jesus, kommit för att erbjuda oss räddning från vårt mörker till evig glädje. Han som Johannes döparens pappa beskriver som soluppgången från höjden har besökt oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Frälsaren, fridsförsten, har kommit för att erbjuda frid, fred med Gud. Om vi får frid, fred med honom, så kan vi också få fred, frid både med oss själva och med andra. Det var därför Jesus kom, för att rädda oss från vårt mörker, från vår synd, för att ge oss förlåtelse och till en underbar evighet och frid med Gud. Du är inte till av en slump. Livet är inte meningslöst. Det finns ett syfte. Och vi erbjuds en evig glädje som inte kan tas ifrån oss. I världen så har vi nöjt oss med en förfalskad, flyktig, tom glädje som inte kan bestå. Vi har nöjt oss med förfalskningar, likt ett sandslott som kommer raseras. Men det finns en evig glädje. Parametrarna som The World Happiness Report använder, den uppenbara tom lycka som kommer raseras och försvinna. Lever vi bara tillräckligt länge så kommer vår hälsa försämras. Vi kan inte ta med oss våra tillgångar den dag då vi tar vårt sista andetag. Men den eviga glädjen som ängeln erbjuder är inget som kan tas ifrån oss. Glädjen över att ha blivit räddade, att ha fått sina synder förlåtna, att åtnjuta och glädja oss Jesus. Glädjen och hoppet att vi är på väg till evig glädje med Gud. Det är som sången There is a hope säger: When suffering cease and sorrows die and every longing satisfied, then joy unspeakable will flood my soul, for I am truly home. Döden är inte slutet, för frälsaren har kommit. Det finns ingenting som du som Guds barn behöver frukta eller vara rädd för. Han tar hand om oss. Hedarna de får ett tecken. Hur de ska veta vad som just berättats för dem är sant. I vers 12 Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Det finns säkert mer än ett barn som låg lindat i linnebindlar i Betlehem. Det unika var att de skulle finna ett barn som låg i en krubba som djur normalt åt ur. De skulle inte finna Jesus i ett vackert palats i en guldsäng. Nej, vår underbara frälsare, Herre och kung, föddes i ödmjukhet och las i en krubba. Och de första som fick nyheten, de var enkla människor. Detta ger oss hopp. Han kom inte bara för en elit, utan alla typer av människor som du och jag. Och Jesu födelse, det bekräftas inte bara av ängelns budskap och att de ska finna Jesus i en krubba. Det bekräftas också av ett gensvar från himlen. I vers 13-14 så står det: och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar, hans välbehag. Tänk dig om du var där i mörkret och fick bevittna detta som gensvar till vad ängeln sagt. Där en härskar av änglar brister ut i tillbedjan. Jag undrar om inte Händel hade denna scen i tankarna när han skrev sin berömda Messias. Halleluja, 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 halleluja. Denna sång som handlar om just profetion om Messias. Hans födelse, lidande, död och uppståndelse. Och ytterst hans slutliga seger och eviga styre. Den himmelska hären, den bekräftar hur Guds löften har uppfyllts. Och detta är glädjefylld tillbedjan inför Gud. Detta måste ha varit världshistoriens mest fantastiska musikaliska upplevelse. Som bekräftar världshistoriens mest fantastiska händelse. I tillbedjan över världshistoriens mest fantastiska och underbara person som är Gud själv. Och vad sjunger härskaran? Vad sjunger änglarna om? Ära till Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Vilka goda nyheter. Vi är älskade utan gräns. Gud själv blev människa för att rädda syndare. För att ge oss frid och evig glädje med honom. Är det inte otroligt? Är det inte underbart? Vi var inte där. Men vi har något långt bättre än vad hedarna hade. Vi har hela Bibeln. Och blir erbjuden en förlåtelse som de inte hade. Och en möjlighet att ta till oss detta budskap, eller förståelse som de inte hade. Och vi har möjlighet att ta till oss detta budskap på ett sätt som de inte kunde greppa. Hur, för det tredje och sista, gensvarade de då? Och hur bör vi gensvara? Om vi tittar på i vers 15-20. I vers 15-16 så ser vi när änglarna lämnade att hedarna genom deras handlande trodde och de litade på vad ängeln berättat och gick för att bevittna det som hade hänt. De blir de första vittnena av Jesu födelse. De fann Maria, Josef och huvudpersonen Jesus. Den som profeterna vittnat om skulle komma. Och den som ängeln berättat om. Och den som hela den himmelska härskaran sjungit om. Hur ska du förhålla dig till just detta? Det kristna budskapet är ingen myt eller saga. Det är hopp och mening. Och Lukas som skrev just Lukas evangeliet, han säger i kapitel 1, vers 4, att han skrev detta för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Jesu födelse är grundat i historien. Det håller att prövas. Du kanske är här av tradition eller på grund av vänner och familj. Har du vågat pröva hur tillförlitligt budskapet om Jesus är? Hedarna skyndade sig för att bevittna det som änglarna hade sagt. De skulle kunna stannat kvar, vallat fåren och struntat i det eviga hopp och alla Bibelns löften som där och då börjat uppfyllas. Hur är det med dig? Våga pröva. Håll Bibeln. Vem är Bibelns Jesus? Varför kom han? Och vad har det med mig att göra? Skulle du vilja upptäcka Bibelns Jesus, så tveka inte att prata med mig eller någon annan av oss i församlingen efteråt. Och någon av oss skulle älska att gå igenom något av evangelierna med dig. Och tveka inte när du kommer hem. Öppna Bibeln. Och läs Lukas evangeliet. Och upptäck vem Jesus är. Nöj dig inte med ytlig tom glädje och lycka som inte kan fylla tomrummet. Utan skynda och bevittna och bli mottagare av det eviga hopp och den eviga glädje som består och aldrig kommer att svika eller göra dig besviken. Det andra vi ser i hedarnas gensvar, det är hur de blir de första mänskliga evangelisterna. Förmedlarna av det goda budskapet om vad Jesu födelse innebär. I vers 17 står det, när de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Hedarna kunde inte tiga. Det de sett och hört hade förändrat dem. Och därför så berättade de om det vidare. På samma sätt är det för oss som kristna. Om vi har mött Jesus. Om vi har fått våra liv förvandlade av hans nåd. Och fått ett hopp som inte kan tas ifrån oss. Då kan vi inte förbli tysta. Du kanske inte är den mest vältaliga. Du kanske inte är den mest kunniga. Men ett är sant. Och det är att om ditt liv har förändrats i mötet med Jesus. Att det har det. Om du har fått möta honom. Då har du det mer än 50% av alla ungdomar i Sverige idag säger sig sakna. Du känner Gud. Och ha mening med livet. Du har ett syfte att förhärliga och glädja dig i honom för alltid. Det spelar ingen roll hur mycket eller lite du kan. Hedarna kunde i princip kanske ingenting, vi vet inte. Enkla människor. Men de hade mött ängeln och Jesus. I Johannes 9 så talas om en blindfödd man. Som Jesus botar så att han kan se. Om Gud kunde använda honom, då Då kan han använda vem som helst. Han var blind, men nu så kunde han se. Och han berättade detta för alla. Jag var blind och den mannen, alltså Jesus, gjorde så att jag kan se. Och är det inte samma historia vi har? Vi var utan hopp, andligt blinda. Och nu så kan vi se. Och Jesus är den som har gjort allt. Du har evangeliet. De goda nyheterna om Jesu födelse. Liv, död och uppståndelse. Som är Guds kraft till frälsning och förvandling. Så vad väntar vi på? Låt oss gå och berätta om detta glädjebudskap. Denna dag, denna vecka, denna jul till människor som är utan syfte och mening. Och under våren så planerar vi som församling i våra bibelstudiegrupper att fokusera på att hjälpa varandra hur vi kan växa i att dela evangeliet. I vers 18-19 så ser vi två olika gensvar på det hedarna berättade. Många förundrades, men Maria bevarade och begrundade allt i sitt hjärta. När ordet för förundras används i Lukas evangeliet och apostlagärningarna så är det ofta i betydelsen att bli förvånad, överraskad, men utan att det leder till något mer. Hur ska vi förhålla oss till evangeliet? Ska vi bara bli förundrade, förvånade? Eller som Maria, ta det till oss i våra hjärtan? Hon som fick föda sin egen frälsare och herre sa så här i Lukas 1:46: min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud, min frälsare. Låt oss inte nöja oss med en kort förundran. Kasta inte bort det enda hopp som finns. Ta till dig glädjebudskapet och låt det förvandla ditt hjärta. Detta leder oss till den sista versen och sista delen av hedarnas gensvar i vers 20. Glädjefylld tillbedjan. Och hedarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se. Just så som det hade blivit sagt till dem. Detta är det naturliga gensvaret om man har fått möta frälsaren och blivit förvandlad av budskapet. Då bör det leda till glädjefylld tillbedjan. Att glädja sig över att Messias, frälsaren och Herren har kommit. Och att sluta upp med den himmelska härskaran av änglar i tillbedjan och tacksägelse av Gud för att vi har blivit räddade. Låt oss glädja oss i vår räddning genom att nu sjunga: och kom låt oss tillbedja. Och kom låt oss tillbedja. Och kom låt oss tillbedja vår Herre Krist. Som handlar just om hur hedarna gick för att tillbe. Herre, vi tackar dig för att denna text är ingen saga. Det är ingen myt utan en verklighet. Och tack för att du Jesus förändrar, förvandlar liv. Förändrar våra hjärtan. Fyll oss med en ännu större tacksamhet. Hjälp oss att inse vad du har gjort för oss. Att du Gud själv, att fastän du var till i Guds gestalt, räknade inte tillvaron som Gud som ett segerbyte, utan utgav dig själv när du antog en tjänares gestalt och blev lydig, lydig ända till döden på korset. Och därför har Gud Fadern upp väckt dig. Vi tackar dig för detta, Jesus. Och ställt fram dig så att alla knän ska böjas i himlen, på jorden och under jorden, och varje tunga bekänna dig som Herre. Herre, jag ber för oss alla att vi alla i detta livet skulle bekänna dig som vår Herre och frälsare och få uppleva glädjen i dig. Hjälp oss dagligen att än mer få glädjas över dig och få växa i vår gemenskap med dig, Jesus. Att få förvandlas av din närhet i ditt ord när du talar till oss. Vi längtar efter dig. Kom snart, Herre Jesus. Vi ber. Amen.